Jag minns när vi bodde i Falun, då skulle Sverige spela fotbolls-VM. Och då skulle en av matcherna vara på gudstjänsttid en söndag. Och då hade Svenska kyrkan i Falun kommit fram till den geniala idén att vi kommer i samband med gudstjänsten och meddelar resultatet. Jag tänkte, det är ju dubbelfel alltså. För det första, den som inte är intresserad av fotboll är ju inte intresserad av att höra hur det gick överhuvudtaget. Och den som är intresserad vill inte heller veta. Därför att då på den tiden spelar man in på videokassett sådär för att titta i efterhand. Så jag tänkte, det där är ju verkligen dubbelfel. Så att sådana dubbelfel ska vi inte begå här i livet. Så är det. Hörrni, vi hade ju temat för de här dagarna, hur hitta vägen framåt i en orolig tid. Och då sa jag igår att Karin och jag, vi tänkte så här att vägen framåt, hur hittar man vägen framåt? Jo, men det är genom att gå tillbaks till lärjungaskap. Vägen framåt är att gå tillbaks till lärjungaskap. För allting behöver handla om Jesus och att vara en lärjunge till honom. Igår så började jag med att tala om att vi behöver en prototyp när vi gör lärjungar. Och jag sa att Petrus och Johannes i Apostlarna 4:13 är en sån där prototyp. De var vanliga, enkla människor. Jag sa tre saker om dem. Att för det första så behöver vi göra lärjungar i den här tiden. Och för det andra så ska det vara frimodiga lärjungar. För de var frimodiga. Och de var inget speciellt i sig själva. De var vanliga, enkla människor. Men de var så frimodiga. Så att människor började ställa frågor. Vad är det ni gör? Vad är det ni håller på med? I vems namn gör ni det här? Och så vidare. Va? Och det tredje jag sa det var att Stora rådet kom ju på efter ett tag. De förundrade sig över att de var så frimodiga. De här enkla fiskarna. Men så kom de ihåg. De hade varit med Jesus. Och det är det som är hemligheten. Det är så man blir en lärjunge. Det är att vara med Jesus. Vara tillsammans med honom. Och det är det som Karin har talat om på eftermiddagen här. Att vara med Jesus. Där måste det börja. Inte med att göra en massa saker. Utan med att vara med Jesus. Du blir inte en bättre lärjunge genom att försöka bli en bättre lärjunge. Du blir en bättre lärjunge genom att vara med Jesus. Därför att det är han som gör dig till en lärjunge så som han vill att du ska vara. En frimodig lärjunge. Och nu ikväll så ska vi tala lite grann om att göra som Jesus. Och sen imorgon så kommer det bli att vara utsänd av Jesus. Så allt handlar om Jesus och att vara en lärjunge till honom. Och ikväll ska vi försöka hålla undervisningen lite kortare så att vi får mycket tid att be sen för varann också. Men lärjungaskapet, det handlar ju primärt om varande som vi har varit inne på. Och det är ganska viktigt att se när Jesus kallar de första lärjungarna så står det i Markus 3, vers 14 och 15 så här. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem och predika. Och makt att driva ut onda andar. Vi hoppar ofta över det där första ledet. För att vi hamnar direkt i att han kallar ut lärjungar som skulle gå ut och predika. Och göra hans gärningar. Va? Och så missar vi där att han kallar ut dem. De skulle vara med honom. Att vara med honom är förutsättningen för att sen kunna gå ut och predika. Och göra det vi ska göra. Men det börjar med varandet. Därför att när vi är med honom så blir vi lika honom. Vi kommer att präglas av honom. Hans liv kommer att sätta spår i ditt och mitt liv. Och det här som andens frukter kommer in. Bibeln talar ju om andens frukter i Galaterbrevet 5. Så står det att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Visst är det goda frukter? Man kan ju räkna upp bananer och äpplen och alla möjliga grejer. Det kan ju också vara gott. Va? Men kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Det är ju verkligen attraktiva frukter. Va? Och då är frågan, beskriver det oss? Kan du säga så här att Karin, hon är kärlek, hon är glädje, hon är frid? Eller kan jag säga, jag är kärlek, jag är glädje, jag är frid, jag är tålamod, framförallt tålamod. Jag har så mycket tålamod. Nej, det kan jag inte riktigt säga, va? Men du kan säga det om Jesus. Jesus, han är kärlek. Han är glädje. Han är frid. Han är tålamod. Han är mildhet. Han är godhet. Han är trofasthet. Han är saktmod och han är återhållsamhet. Så andens frukter är Jesu karaktär. Andens frukter beskriver hurdan Jesus är, va? Och det är ganska bra att det kallas frukter, tänker jag. Andens frukter, därför att frukter tar ju tid att mogna fram. Va? Man får inte äpplen och päron och bananer på en gång när man samma dag som man planterar ett äppelträd eller ett päronträd eller så. Va? Utan det tar lite tid. Och så är det med andens frukter. Det tar tid i ditt och mitt liv för att andens frukter ska mogna fram. Vi har det inte från början, men över tid så kan Jesu karaktär börja uppenbaras i dig och mig. Vi börjar bli mer kärleksfulla. Vi börjar bli mer fyllda av glädje. Vi börjar bli mer präglade av frid. Vi börjar få mer trofast eller uthållighet, tålamod, trofasthet, allt det där, va? Det går inte över en natt så där, va? Så att det är inte så att du går på en alfakurs och så bestämmer du för att bli en kristen och sen så dagen efter så vaknar du upp och märker alla andens gåvor har växt fram i mitt liv. Jag har så mycket tålamod. Jag är så kärleksfull. Nej, men kanske 10-20 år senare så märker du att någonting av det här har mognat fram, växt fram i ditt liv och i mitt liv. Och det är därför som det är så bra att det står andens frukter. Därför att frukter tar tid att mogna fram. Men du och jag vill ju liksom att det där ska ske. Och hur sker det där? Jo, via processen att vara med Jesus. När vi är med Jesus så kommer hans karaktärsdrag, andens frukter, mer och mer att uppenbaras i våra liv. Men samtidigt så var det ju så att Jesus, han var ju alla de här. Så han bar ju andens frukter. Han gjorde det fullt ut, va? Men det var inte bara så att han bar andens frukter, utan det finns ju något annat också som kallas för andens gåvor. Och andens gåvor har med kraft att göra, va? Och det var så att när Jesus gick fram på jorden så kunde han inte bara liksom, han gick inte bara omkring och var så där otroligt kärleksfull och otroligt glad. En del tror att Jesus var väldigt allvarlig, men det tror inte jag. Jag tror att han var väldigt glad. Bibeln säger att han var smord med glädjensolja mer än sina medbröder. Han var gladare än någon annan människa. Jag är övertygad om att han var det. Han var inte bara seriös och allvarlig och lite allmänt svår sådär, va? Utan han var glad. Jag tror att det var kul att vara med Jesus. Jag tror att när Jesus och lärjungarna gick fram genom galileiska landskapet så kände man igen det på de bullrande skratterna. Så tror jag att det var. Men Jesus var inte bara alla de här sakerna han gick omkring. Utan när han mötte människor så kunde han också förmedla Guds kraft till dem. Han kunde hela de sjuka, han kunde göra bespisningsundret, han kunde gå på vattnet. Han gjorde det där som inte är så naturligt, som har med andens frukter att göra. Det finns ju, förlåt, bra tack, andens gåvor ska jag naturligtvis säga. Inte andens frukter det här, som att det är andens gåvor. Det finns ju lite olika listor, men bland annat så finns det en lista i första Korinthierbrevet 12 om andens gåvor. Och det är ju den primära uppräkningen av andens gåvor. Och där står det så här från vers 7. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Andens gåvor, det är Jesu karaktär. Andens frukt, det är Jesu kraftutrustning. Han hade inte bara en fantastisk karaktär, utan han var också fylld av Guds kraft. Så att han kunde möta människors behov. Så andens gåvor, det är Jesu kraft. Och de är just gåvor. Det är inte frukt, utan det är gåvor. Vad är skillnaden mellan en frukt och en gåva? Jo, men en gåva, den kan jag ge. Jag kan ta den här, min bibel, och säga så här till Karin: du får den här. Så får hon den, va? Det är en gåva ifrån mig till henne. Och den gåvan säger ingenting om att hon är speciellt bra. Den säger bara en sak, att jag är väldigt snäll. Den som ger gåvan är väldigt god. Säger ingenting om att den personen är mogen eller utvecklad. Andens frukter säger någonting om mognad. Och det är därför om man ska titta på om en människa är andligt mogen eller inte, en kristen är andligt mogen eller inte, då ska man titta efter frukten, inte efter gåvorna. För gåvorna säger ingenting om mognad. Gåvorna säger bara en sak: jag har haft vett nog att ta emot den där fina gåvan ifrån Gud. Va? Det säger inte om att jag är bra. Det säger inte att jag är utvecklad. Det säger ingenting om mognad. Det säger bara att jag har tagit emot en gåva av nåd. Det är därför det heter nådegåvor. Det är inte någonting jag förtjänar, alltså. Det är ingenting som jag har gjort mig förtjänt av genom lång och trogen tjänst i Guds rike. Utan jag kan den första dagen som jag är en kristen, kan jag ta emot andens gåvor. Därför att de säger någonting om Gud. Att han är god. Att han är kärleksfull. Och att han vill ge goda gåvor till dig och mig. Gåvorna säger inte nödvändigtvis att du är omogen. Det är inte det jag säger. Sättet att bruka gåvorna på kan säga någonting om din mognad. Men de säger inte direkt någonting om mognaden. Va? Att du använder gåvorna. Du kan liksom första dagen efter en alfakurs så kan du börja fungera i andens gåvor. Och då tycker du så här: nu är jag mogen här. Nej, det säger ingenting om det. Det säger bara om att du har fått en gåva. Gud är god. Han har gett dig en gåva. Ja, men om man ser lite kärlek och lite frid i ditt liv då? Ja, då, det säger någonting om mognad. Det säger någonting om att Gud har utfört ett verk. Och därför är det viktigt med de här uttrycken gåvor och frukt. Att man skiljer på det och inte blandar ihop det som jag gjorde nyss. Utan förstår att det är olika saker. Så andens gåvor kan du ta emot av nåd. Genom enkel tro. Du säger: tack Gud för att du ger de här gåvorna till mig. Och jag tror att det är just det vi kallar för, det är andens gåvor. Och det där tror jag är viktigt att inse, det är andens gåvor. Det är alltså inte mina gåvor, utan det är andens gåvor. Och det kan ju uppfattas lite märkligt det här att det står att en får den här gåvan och en annan får den där gåvan. Men jag tror att det är vid ett specifikt tillfälle. Annars skulle det vara märkligt om Paulus säger emot sig själv i ett annat sammanhang och säger: ni kan alla få profetera. Eller när han triggar dem lite grann och säger: Gud och tack, jag talar mer i tungor än någon av er. Varför säger han det? Om han vet att bara 10% ska ha gåvan att tala i tungor. Det vore ganska oschysst av Paulus. Jag tror att han säger det därför att han vill trygga oss. Använd den här gåvan. Det är den, på ett sätt den minsta av gåvorna. Men använd den, och använd den mycket. Därför att det är andens gåvor. Och om du har anden, då har du tillgång till alla gåvorna. Det är inte säkert att du fungerar i alla gåvorna. Det är inte säkert att Gud alltid vill att du ska fungera. Utan just vid det här tillfället kanske han vill ge Benne den där gåvan. Och Karin får en annan gåva. Och Peter får en tredje gåva. Men nästa gång vi möts så kanske det är en helt annan liksom konstellation. Va? Då är det en annan gåva som Gud förlöser. Därför att det vore ju ganska pinsamt om... Idag kan vi tyvärr inte be för sjuka här. Därför att Stefan som brukar fungera i det, han är sjuk idag. Så det funkar inte liksom, va? Nej, men vi kan alla få fungera i andens gåvor. Just därför att det är andens gåvor. Så tror jag, va? Du behöver inte tro så jag, men så tror jag. Så gåvorna säger ingenting om mognad, de säger bara om att du är villig att ställa dig till förfogande för andens verk. Och när det har med det här med andens gåvor att göra, så är det som är hemligheten till att du och jag kan fungera som Jesus. Hemligheten till att vi kan göra Jesu gärningar, det är att han gjorde inte undren när han gick omkring på jorden utifrån sin gudomlighet. Han avklädde sig sin gudomliga härlighet när han kom till jorden. Men när han döptes i Jordan av Johannes döparen, så läser vi att när han sänktes ner i dopvattnet så hörde man en röst ifrån himlen. Gud fadern talade och sa: det här är min älskade son. Och det säger Gud över varje dopplats, över varje dopförrättning. Han säger, även om vi inte hör det bokstavligen så, men Gud säger: det här, det är min älskade son, det här är min älskade dotter, i honom eller henne har jag min glädje. Men så läser vi också att den helige ande sänkte sig ner över Jesus i en duvas gestalt. Anden kom över Jesus. Det står ingenting om att Jesus gjorde övernaturliga saker innan hans dop. Va? Han gjorde undren i den heliga andes kraft. Han var beroende av den heliga ande för att kunna göra de övernaturliga sakerna. Va? Och just därför, om du och jag har tillgång till samma heliga ande, har fått ta emot samma heliga ande som han, så kan vi göra detsamma som Jesus gjorde. Och det här kommer fram väldigt tydligt i Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Det är där vi läser om att anden utgjus, eller låt mig säga inte andra kapitlet, utan i första kapitlet. I andra kapitlet så utgjus ju anden, men i första kapitlet, i själva inledningen till Apostlagärningarna, så skriver Lukas, för det är ju Lukas som skriver Apostlagärningarna. Han skriver så här: i min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Och det där, det påminner ju om hur Lukas evangeliet inleds. Vi kan gå till Lukas evangeliet också. Det är riktat till samma käre Teofilus, och det är ju Lukas som skriver det också. Och då börjar han så här: många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som de har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sen jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så när Paulus skriver Apostlagärningarna, då skriver han i min förra skrift, käre Teofilus, i Lukas evangeliet alltså, så började jag skriva om vad Jesus började göra och började lära. Men i Apostlagärningarna så skriver han om vad Jesus, om man ska översätta det exakt enligt hebreiska, så är det vad Jesus började göra och började lära. Och då kan man ju fundera, ja men apostlarna, Jesus, han ryckte ju upp redan i första kapitlet. Och nu ska han skriva om vad Jesus, nu ska han skriva fortsatt vad Jesus fortsatte göra och fortsatte lära. Ja men det är just det som är grejen. Han gör det han gör genom församlingen. Genom de första lärjungarna. I evangeliet enligt Lukas så läser vi om vad Jesus började göra och började lära. Men här kommer fortsättningen. Första boken blev så bra så här kommer en uppföljare. Här kommer apostlagärningarna. Och nu ska det handla om vad Jesus fortsatte göra och fortsatte lära genom församlingen. Genom de första lärjungarna. Och vi kan också se ett ord i Johannes 14 och vers 12. Som är ett sånt där ord som gör att det bara svindlar liksom i huvudet på en. Det står så här i Johannes 14 och 12. Jag säger er sanningen, det Jesus säger. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Det är ganska häftigt. Den som tror på mig. Den som är en troende på Jesus. Du måste inte vara väldigt speciell eller märkvärdig. Du måste inte vara apostel eller profet eller sådär, va? Utan den som tror på mig. Den troende på mig. Lärjungen till Jesus. Ska göra samma gärningar som jag har gjort. Och ännu större. För jag går till Fadern. Och man kan undra, vad har det med saken? Jo, men det är just det som är hemligheten. Han går till Fadern. Och när han går till Fadern. När Jesus rycks upp till himlen. I apostlagärningarna. Vad händer då? Jo, men då utgjuter Fadern av kraft. Den heliga ande som hade vilat över Jesus, över de första kristna, över församlingen. Och just därför kan de göra samma gärningar som Jesus. Det innebär inte att vi liksom kan jämställas med Jesus eller vara lika liksom som han. Va? Det är inte så att vi är av gudomlig natur eller så. Men vi kan göra samma gärningar, och Jesus säger till och med ännu större. Man kan fundera, vad är ännu större? Jag har ingen aning om vad det är. Men det kan ju vara det här att Jesus när han gick på jorden var begränsad av en jordisk kropp. Så han kunde bara vara på ett ställe åt gången. Va? Han var i Jerusalem eller han var i Jeriko eller han var vid Jordanfloden eller någon annanstans. Han kunde inte göra undren på alla ställena samtidigt. Men idag kan han göra det. Han kan göra sina under i Buenos Aires, i New York, i Vaggeryd, i Haparanda, i London samtidigt. Därför att Kristi kropp är inte begränsad av en enda jordisk kropp. Va? Utan vi är många. Vi är många kristna som kan göra Jesu gärningar där vi går fram. Vi kan vara på många företag, på många skolor, i många grannskap samtidigt för att göra Jesu gärningar. Och på ett sätt är det lite större. Så vi måste ju fundera, kan det vara så att när Jesus säger att den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag. Det måste ju finnas någon sanning i det. Att vi kan få göra av nåd. Inte därför att vi är speciellt bra eller märkvärdiga. Men därför att han är det. Så kan vi få göra av nåd samma gärningar som han började göra. Därför att han gick till Fadern. Och då finns det en förebild i det här i Gamla Testamentet. Som är ganska intressant. Och det är psalm 133. Det är en förebild till det som händer på den första pingstdagen. Det står så här i psalm 133. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dag kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv till evig tid. Vad beskriver det här? Jo, det beskriver ju någonting som hände i historien. När Aaron insattes som överste präst i templet i Jerusalem, då smorde man honom till överste präst. Hur gjorde man på den här tiden? Jo, man gjorde inte som vi gör idag. När vi smörjer en människa så brukar vi ta en oljeflaska och så duttar vi lite olja i pannan på dem så här. Utan på den här tiden så tog man den heliga smörjelseoljan och så hällde man över dem, va? Det gjorde man när man insatte kungar och när man insatte ibland präster och profeter. Eller överste prästen här då. Tog man och så hällde man över Aaron. Så det, Karin hade inte gillat det här om jag hade gjort det. Olja i hela håret och så rann det ner liksom över Aaron. Så det rann genom hela hans hår, ner över skägget och ner över hela kroppen. Det är en beskrivning av en historisk händelse. Men det är så här med Bibeln. Den har ofta många skikt, va? Så det är också en beskrivning av någonting. En profetisk beskrivning av någonting som ska hända i framtiden. När Gud tar den heliga himmelska smörjelseoljan och häller den på den första pingstdagen över Kristi kropp. Så att det rinner ner över hela kroppen. Det är ljuvligt. När bröder bor endräktigt tillsammans. När de kommer tillsammans som ett hjärta. Som ett ackord som vi läser om i Apostlagärningarna 2. Då kommer den helige ande. Och kommer över. Det står att alla blev uppfyllda av den helige ande. Alla började tala i nya tungor. Alla började. Va? Det är en slags allemansrätt i Guds rike. Det är bra med allemansrätt, va? Och i Guds rike så är allemansrätten att alla har tillgång till den heliga ande. Inte bara några få specialkristna, inte bara några få som har nått extra långt. Utan alla kristna får tillgång till den heliga ande. Det finns en grej som är viktig för oss att förstå. Och det är det Jesus säger i Johannes 7. I Johannes 7 så säger Jesus så här från vers 37. Och för att förstå det här sammanhanget som han säger det i. Det här sker under en högtid i Jerusalem. Och det, man har precis liksom varit i den här stora vattnet. Den ösningsceremonin som hörde till den där sista dagen som också var den största i lövhyddohögtiden. Då gick man öste upp vatten ur Siloamdammen och så bar man den i gyllene kärl under det att man sjöng vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och gick man upp till templet i Jerusalem och så hällde man ut vattnet över altaret i templet i Jerusalem. Så det hade varit en riktig sån där vattenceremoni. En riktig vattenfestival i Jerusalem. Och så står Jesus där på den där sista finaste dagen. Som var så präglad av vattenösningsceremonin. Och så läser vi så här från vers 37. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det här är en ganska häftig berättelse. De har varit med om den här fantastiska vattenösningsceremonin. Va? Och så står Jesus där och ropar. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Kan någon vara törstig nu? När vi har öst vatten med fröjd, främst i källor och gått i ceremoni och grejer. Ja, tydligen. Jesus visste. Här finns människor som är törstiga. om du är törstig, kom till mig och drick. Det är ungefär som det kan vara den här dagen. Man kan ju åka till någon kyrkogård och man kan se alla ljusen, och det kan ju vara jättevackert och så, va? Ändå kan det vara mörkt på insidan här, va? Och det kan behövas att de står och ropar, är det någon som vill få ljus i sitt hjärta? Ceremonier, yttre grejer, tillfredsställer inte människor på djupet. De kan glädja oss, de kan uppmuntras på olika sätt, men det är inte det som djupast tillfredsställer oss. Det är det som Jesus har att ge. Det ljus han har att ge, det vatten han har att ge. Så därför är min fråga den här kvällen: är någon törstig? Är det någon som är törstig, som längtar efter mer av Jesus, mer av den heliga andes vatten i sitt liv? I så fall så säger Jesus: om någon är törstig, kom till mig och drick. Från hans innersta ska strömmar av levande vatten springa fram. Det kommer inte bara från Siloam dammen vattnet, utan det kommer från Jesus, va? Andens friska vatten, det kommer ifrån Jesus, och han erbjuder det till dig och mig den här kvällen. Och förutsättningen för att få del av det är egentligen: är du törstig? Är du törstig? Eller går det bra ändå? Om någon är törstig, så säger Jesus: kom till mig och drick. Om du gör det, från ditt innersta ska strömmar av levande vatten bryta fram. Så att när du går ut i din vardag i veckan, så kommer du strömma ut vatten, livets vatten, till människor runt omkring dig som längtar efter det levande vattnet idag. Och du kan få med och förmedla det vattnet i den heliga ande. Så det är min utmaning till dig den här kvällen. Jesus kallar dig att göra det han gjorde. Inte därför att du är något speciellt, därför att han är speciell. Och det som krävs av dig, så att säga, det är törst. Det är törst. Man längtar efter mer. Man längtar efter mer. En kvinna hemma i vår församling som 2016, jag kanske har berättat det här förut här, men 2016 så var jag på en bönekonferens i Los Angeles och kom hem till kyrkan och skulle predika söndagen efter och kände: jag måste berätta om det här jag varit med om. Och samtidigt kände jag: det är svårt att berätta, det hade gått så djupt in mig, så jag kände det är svårt att berätta. Så jag valde att visa ett klipp ifrån den där konferensen som vi hade haft på stor bild efter predikan. Så jag sa: nu ska du få följa med till Los Angeles och vara med 10-15 minuter om den konferensen jag var på, av den konferensen jag var på förra helgen. Och så började vi visa det på stor bild, och när vi gjorde det så kände jag bara: nu kommer den heliga ande. Det var så påtagligt. Så vi bjöd fram människor till korset längst fram i kyrkan och sa: om du vill få förbön, så kom fram till korset så får vi be för dig. Då kommer Fredrik Larsson, en av våra församlingsledare, kom fram till mig och så säger han så här: du, jag vet inte, så, men jag upplever att Gud vill hela någon som har vattenskalle. Jag vet knappt vad det är, sa han, men kan jag säga det, sa han. Han har frågat en annan av församlingsledare, han var tveksam. Men jag var så full av tro den där söndagen, så jag minns bara att jag sa till Fredrik: shoot. Så han gick fram till mikrofonen och så sa han: jag vet inte, så, men jag upplever att Gud vill att vi vill hela någon som har vattenskalle här inne. Och jag vet knappt vad det är, sa han, men om du känner igen det, så låt oss be för dig. Då står Åsa framme för förbundsplatsen, en kvinna som var född med vattenskalle. Hon säger till sin förberedare: hör du, han beskriver mig nu. Och så så fick vi be för Åsa framme vid korset den där söndagen. Hon var född med vattenskalle, hon hade med tiden utvecklat väldigt svåra epileptiska kramper. Hon hade bokstavligen dagliga epileptiska kramper, svåra epileptiska kramper. Så den söndagen ber vi en enkel bön i namnet över alla andra namn, namnet Jesus. En enkel bön för Åsa. Och sen den dagen, någonstans i mitten på april 2016, så har hon inte haft en epileptisk kramp. Inte en. Hon har försökt provocera fram krampen. Hon har ställt sig och tittat in i lysrör. Starkt ljussken, det utlöste alltid krampen. Men hon får inga kramper. Några år senare så fick hon cancer. Och det var så illa så att man kunde inte medicinera. Hon hade så svaga värden och så, alltså man kunde inte göra någonting åt det. Hon hade en modertumör på ett ställe, och sen hade hon en tumör i magsäcken som var den värsta tumören, som gjorde att hon inte kunde äta fast föda. Hon var full i käkarna med cancer. Tumörer, och man började dra ut tänder ur käkarna för att hon var så full av tumörer. Och så får vi be för henne igen. Hon sa, kan ni inte be för mig? Jag vill ju leva, sa hon. Och inskriven i palliativa teamet. Det var inget annat än vård i livets slutskede som återstod. Så vi bad för henne i det där namnet, Jesus. En enkel bön. Så konstaterar läkaren att det ser ut som tumörerna har börjat krympa. Och så hittar de först inga tumörer i käkarna där hon hade varit full i tumörer. Och någon vecka senare så fanns det inga tumörer i kroppen för övrigt heller. Utan man fullständigt friskförklarar henne. Och från att ha varit i palliativa teamet så är hon idag en förebedjare i vårt böneteam, förbönsteam. Det är ett bättre team att vara i, va? Och det är få som ber med större frimodighet för sjuka än vad Åsa gör. För hon har upplevt att Jesus förmår. Det där är andens kraft. Det där är andens gåvor. Och det är ingen av oss som kan göra det där på egen hand. Men Gud kan ge oss av sin kraft. Så att vi får förmedla inte bara kärlek och liksom tålamod och sådär till andra människor. Vi kan få förmedla hans kraft, hans helande, eller på vilket område det nu är som andens gåvor vill verka. Inte därför att vi är något speciellt, utan därför att han är speciellt. Tänk att du kan få fungera i det. Du kan få fungera i det. Men frågan är om du törstar. Vill du ha det? Är du törstig efter det? Går det bra ändå? Jesus sa, om någon törstar, kom till mig och drick. Från hans innersta ska strömmar av levande vatten springa fram. Det sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. I kväll är hans fråga till dig, är du törstig? Är du nog törstig så att du vill dricka det levande vatten? Då vill han fylla dig så att det flödar över, fyller dina behov, men också kan flöda ut till människor som du möter i din vardag, så att de också kan få förstå och erfara vem Jesus är i den här tiden. Vi är kallade att vara med Jesus, men vi är också kallade att göra det Jesus gjorde. Och det handlar inte om vår styrka, inte ett dugg. Det handlar om hans otroligt stora kraft som han vill låta flöda genom dig och mig. Är du törstig? Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du stod och ropade på den sista högtiden, den största, den sista dagen på den stora högtiden. Stod du och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Tack för att du fortfarande står och ropar ut till oss. Om någon är törstig. Om någon inte har fått nog av bara yttre ceremonier och sådär, va. Om någon är törstig. Så kom till mig och drick. Tack för att vi får komma. Ta emot, dricka oss otörstiga av ditt levande vatten. Men också få vara liksom en källa av vatten ut till människor som lever i torka i den här tidens öknar utan dig, Herre. Tack för att du vill använda oss till att göra extraordinära saker. Inte därför att vi är extraordinära, utan därför att du är extraordinär. Vi är så ordinära. Vi är så enkla, vanliga människor. Men tack för att du vill uppenbara dig i och genom oss. Och vi ber om att du ska verka. Verka fram det du vill i våra liv. Så kom, helige Ande. Kom och förlös Faderns kärlek in i våra hjärtan, men också utifrån oss. Kom och förlös Andens gåvor i våra liv, så att vi får fungera i Andens gåvor på ett väldigt naturligt, enkelt sätt i den här vardagen. Det ber vi om i våra vardagar. Vi ber om det i Jesu namn. Kom, helige Ande. Amen. Vi ska sjunga tillsammans, så vi kan väl stå upp och så sjunger vi. Och så kommer Signe att finnas där nere. Om du vill gå dit och vill du komma hit fram, så kommer Karin att finnas här. Och vill du gå och sätta ett namn på korset, någon som du vill se komma till tro, gör gärna det. Om du vill tända ett ljus, så gör du det. Men om du törstar, så kom och drick. Låt oss få be om att Anden ska komma över dig, fylla dig till bredden. Låt oss be om att du får vara en frimodig lärjunge. Låt oss få be om att du ska sjunga och törsta ännu mer efter att vara med Jesus och efter att göra det som Jesus gjorde. Det vill vi be om nu med frimodighet. Nu sjunger vi om. Du som känner längtan eller har ett behov av frimodighet. Låt oss få be för dig. Antingen där nere om du vill be lite mer i avskildhet. Annars så får du väldigt gärna komma hit fram. Så ber vi för dig och välsigna dig i det där namnet.